ut av Pelle. Ställ den här. Tack ska du ha. Tack. Vägen till korset är temat för söndagen. Som inleder stilla veckan, skulle man kunna säga, påskveckan. Och det är nog bästa veckan på året, skulle jag säga. Stilla veckan. Den kanske inte är alltid så stilla, men det är en vecka när jag vill sträva emot att få gå med Jesus. Skapa eller skrapa tid, kanske. Och stanna upp inför det Jesus har gjort. Stanna upp inför det hans sista vecka som fick hela världshistorien att kränga. Som har förändrat allt. Ditt och mitt liv och hela den här världens tillvaro. Genom att Gud lät offra sin son för att öppna vägen genom Jesus Kristus till Gud för människan. Och försona hela världen med sig. Kan vi ägna oss åt något större den här veckan? Nej, egentligen inte. En av söndagens texter är hämtad ifrån Filipperbrevet. Det är en känd text som ni säkert, skulle jag tro, har hört. Men den kommer ur ett sammanhang som jag ändå tänker att vi också skulle landa i idag. För ofta läser man den här texten utryckt därför att det är en sån fantastisk Kristushymn. Och troligen användes den också i den tidiga kyrkan som en lovsång. Men det är en Kristushymn, men den är skriven av Paulus till församlingen i Filippi. Filippi var ju en liten stad som låg, eller ganska stor stad ska man väl säga, som låg i Makedonien och som grundade församling där under Paulus andra missionsresa. Han kommer dit och det är där som Paulus sitter i fängelset för att han var där tillsammans med Silas och fängelset rasade, ni vet. Ni kan läsa om detta i Apostlagärningarna. Och fängelsemurarna rasar och de stannar ändå kvar där. Gud befriar dem ifrån fängelset. Men de var kvar. Det är också där som Lydia, en köpmanskvinna som handlade med purpurtyger, kommer till tro. Den första europeen, brukar man säga, som kommer till tro under Paulus missionsresa. Hon tillhörde Filippi församling. Det är till den församlingen som Paulus skriver. Ganska sent. Det här är ungefär 30 år efter det korsdramat och uppståndelsen. Paulus sitter nu i fängelse i Rom. Och han skriver detta brev om glädjen i Kristus. Om lidandet i Kristus. Om ödmjukheten i Kristus. Han är i Kristus hela tiden, Paulus. Men det är någonting som hotar den här församlingen. Detta är en väldigt god församling. Vad man kan förstå och läsa mellan raden så var det en församling som verkligen levde för Kristus och förmodligen också utstod en hel del lidande som de delade tillsammans med Paulus. Men det var en hjärteförsamling som följde Paulus nära. Hans första, man kan tänka sig liksom, vad det blir för relationer. Hans första församling som han grundade i Europa. De stod honom väldigt nära och stöttade honom också ekonomiskt. Men någonting hotade det där fina som fanns i församlingen. Och vi börjar med att be. Herre, tack för att du är här. Herre, tack för ditt ord. Och nu ber jag att du skulle låta din heliga ande ge oss idag det bröd vi behöver. Herre, tack för att du gör ditt ord levande och verksamt. Och jag ber att vi skulle få upptäcka och se det du vill lysa på idag. I Jesu namn. Amen. Då läser jag från Filipperbrevet 2 och jag börjar på vers 1. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt. Då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk. Och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himmelen. Och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna. Jesus Kristus är Herre. Gud Fadern till ära. Vilken text. Vilka ord. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt. Men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Det är det som vi minns på ett särskilt sätt under påsken. Hur Jesus gick hela den här vägen till korset. Och det är det Paulus påminner församlingen i Filippi om. Det hade på något sätt blivit stridigheter. Hur stora de här var eller hur allvarliga de var. Det står det inte om. Det står inte ens om vad det var som det hade blivit oenighet om i församlingen i Filippi. Men någonting var det. Och det är en av sakerna som Paulus tar upp. Och han uppmuntrar liksom församlingen till att bli kvar i Kristus. Stanna kvar i Kristus. Låt ingenting få rubba dig att ni är i Kristus vad ni än gör. Lämna inte. Och så säger han det, låt det sinnelag var i er. så som Kristus hade. Det är som att han säger, ni kan vara oeniga i olika frågor. Det är vi. Vi kan ha olika åsikter. Men Jesus säger, se till att ni inte lämnar Jesus sinnelag. Att vara eniga i sinnet. Enheten gällde i första hand inte kanske de enskilda åsikterna som kan orsaka ens enighet, utan gällde liksom något mycket mer, något större, nämligen inställningen till hur man förhåller sig i meningsskiljaktigheter. Inställningen till det. Sinnelaget står i centrum. Hur vi är mot varann. Och så är det som att han påminner dem och så säger han, ni har nåden att tro på Jesus Kristus. Och han liksom frågar dem, om vi bläddrar tillbaka där till i början på kapitel 2. Han liksom frågar Filipperna, om det alltså finns tröst, om det finns uppmuntran, om det finns gemenskap, om det finns ömhet och medkänsla i tron på Jesus Kristus, på Fadern, på den helige Ande. Ge tron någon verklig betydelse för er nu, i nu-situationen. Och naturligtvis menar han ju just det, att det är ju det det gör. På detta sätt stryker han liksom under. Ni har allt detta som vi längtar efter. Tröst, uppmuntran, gemenskap, ömhet och medkänsla. Ni har det i Kristus. Från Faderns kärlek. Ni har trösten i Kristus. Ni har gemenskapen genom den heliga ande. Och det finns ömhet och medkänsla. Så säger han, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Så tungt var skälet för Paulus. Håll ihop, lämna inte Kristus. Gör min glädje fullkomlig, säger han. Enigheten gjorde hans glädje fullkomlig. Att han fick se att de höll ihop. Lev i samma kärlek. Eniga i tanke och sinnelag. Fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ett eget bästa utan också på andras. Det är 3-4 uppmaningar som Paulus ger församlingen i Filippi. Och då tänker jag så här. Tänk att han skriver till ett litet sammanhang. Någonstans i en avkrok i Makedonien. Själv sitter han fängslad i Rom. Men han har hjärta för församlingen i Filippi och han skriver till dem. Och bryr sig om deras konflikter eller vad det nu var. Det man kan läsa ut är att i kapitel 4 och 1 så uppmanar han Iodia och uppmanar Syntyke till att vara eniga för Herrens skull. De hade kämpat för evangeliet tillsammans med honom. Men nu var de oeniga om något. Väldigt konstiga namn. Iodia och Syntyke. De hade blivit oeniga om något. Om det var en lärofråga. Eller om det var vilken färg det skulle vara på gardinerna i församlingsvåningen. Det vet vi inte. Och det tror jag är lite smart av Paulus. För jag tror att detta kan appliceras hos oss alla. Var eniga. Han uppmanade Euodia och uppmanade Syntyke till att vara eniga för Herrens skull. För Herrens skull. För vad är det han lyfter? Vad är det som gör att vi blir oeniga? Kanske är det just de där grejerna som Paulus lyfter. Fria från självhävdelse och fåfänga. Nej, men det är vi ju inte i kyrkan. Självhävdande och definitivt inte fåfänga. Det går rätt igenom oss. Visst är vi belastade av det. Men Paulus säger, låt inte det spela in. Fria från självhävdelse och fåfänga. Jag slog upp det här självhävdelse. Och det var ganska intressant, för grundordet i grekiskan för självhävdelse, det handlade om en dagarbetare som utförde sin tjänst bara för att tjäna pengar. En daglönare som bara utförde sin tjänst för att tjäna pengar. Arbetet i sig var liksom inget viktigt, inte något motiv i det, utan det var bara för att tjäna pengar. Det handlade om självhävdelse. Fåfänga. Det där går ju till våra egna behov och begär. Och det är det där som är ganska grumligt för oss. Vi behöver ju andra ibland som står oss nära, som tycker om oss, som kan hjälpa oss med de här sakerna. Men det funkar sällan med någon som inte tycker om oss, eller hur? Då blir det liksom... Det behöver vara någon som tycker om oss. Och Filippus, han vädjar till... Ja, dig också som är en verklig vän, säger han, ber jag, hjälp dem. Säger han till någon, förmodligen en församlingsledare, eller jag vet inte vem det kan vara. Det är någon som är en verklig vän som han ber hjälpa Euodia och Syntyke. Vi behöver varann. Var ödmjuka är nästa uppmaning och sätt andra högre än er själva. Att vara ödmjuk i den grekiska kulturen var definitivt ingenting som var en dygd. Att vara ödmjuk var det dummaste man kunde vara. Därför att det speglade bara att man var feg och krypande. Det fanns ingenting i tidsandan som uppmuntrade till ödmjukhet. Det var en svaghet. Men i Gamla testamentet och Nya testamentet så är begreppet något positivt och betecknar ett riktigt förhållande mellan människan och Gud. Ödmjukhet är en kvalitet i Nya testamentet. Och han uppmuntrade församlingen till att vara ödmjuka. Är inte det bland det svåraste vi har? Om du svarar på den frågan så får man ju tänka till på svaret där, för det kan ju bli ett icke-ödmjukt svar också. Och ibland är vi lite sådär falskt ödmjuka. Nej, men inte ska jag. Vilket egentligen kan vara en väldigt stor självstolthet istället. I grunden för det. Men att vara sant ödmjuk. Där har vi Kristus som den stora förebilden. Som ödmjukade sig så långt. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Det vill vi ju. Sätta andra före oss själva. Och vi gör nog det gärna i den nära kretsen. Men jag tror att Paulus uppmuntrar att vidga också den kretsen. Att inte bara tänka på ert eget bästa. Det är inget fel i det att tänka på det egna bästa. Men han säger, tänk också, säger han. Tänk också på andras. De uppmaningarna är det som Paulus ger. Och sen kommer denna Kristus hymn. När han säger, låt det sinnelag råda hos er. Vad är sinnelag? Förhållningssätt. Hur du tänker. Vad som finns i sinnet hos dig. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Och så kommer denna beskrivning hur Jesus avsäger sig. Det han hade, det han ägde. Han ägde Guds gestalt, men han vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Och jag tänker, hur kunde han? Hur kunde han gå så långt ner för oss? Han som var Gud. Han som var ren. Han som var helig. Hur orkade han gå så långt ner för dig och för mig? Jag satt och förberedde påsk i övrigt och läste ifrån Matteus. Om det som hände innan Getsemane. De hade firat måltiden. Den sista måltiden. Jesus hade tvättat deras fötter. Också det här. Och präntat in i dem. Och så hade de firat nattvarden. Och Jesus hade förklarat för dem vad som väntade honom. Och så står det att de var där liksom. Och då står det, sedan kom de och tvista om vilken av dem som skulle anses vara den största. Alltså hur pinsamt är detta? Där är de med Jesus och Jesus har tvättat deras fötter. De har firat måltiden och ligger där till bords. Och då börjar de tvista om det nu var Petrus eller om det möjligtvis var Johannes. Eller om de var jämbördiga eller ja, hur det nu var. Vem som var den största? Jag tror det står till och med att de kom i dispyt i någon översättning. Då säger Jesus till dem. Kungar uppträdde som herrar över sina folk. Och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Med er är det annorlunda. Den största bland er ska vara som den yngste. Och den som är ledare ska vara som tjänaren. Jesus vände upp och ner på det här med ledare. Han har gett oss en förebild. Hur vi ska vara till sinnet. Och vi vet också vad det kostade honom. Vi vet, vi anar vad det kostade honom. Och vi kanske kan känna igen den här stegen på olika områden i våra liv. Visst finns den någonstans. Den där stegen. Och vi jämför oss med varann. Och vi mäter oss med varann. Och vi hamnar i konflikt lite där och lite här. Den här stegen finns ju. Och där Jesus säger till församlingen i Filippi, inte bara att hur de ska uppträda inför folket på gudstjänster eller hur de ska uppträda i stan, utan rätt in i deras vardagssituation så säger han till dem, var så till sinnet som Herren Jesus Kristus var. In i deras vardag. In i en riktig naturlig situation. Var så till sinnet som Jesus Kristus var. Och vad det betyder för dig och för mig är kanske helt olika saker. Men jag tror att detta är en kod som vi behöver bära med oss i livet tillsammans med Gud. Därför att detta är en kod in i Guds rike. Att få följa Jesus Kristus på vägen till korset är vår utmaning i våra liv också. Det är vår utmaning att vara så till sinnet som Jesus Kristus var. Och vi vet vad det har kostat honom. Allt. Allt. Och ibland tänker jag. Tänk att han vågade gå så långt. I ödmjukhet. Var han rädd att han gjorde fel? Att han tänkte fel? Var han rädd att han skulle leda vilse? Han tog allt på sig. Jesus Kristus tog allt på sig. Han bar våra synder. Hans kärlek var total. Och där behöver vi få vara i Kristus. Att få vara i honom. När han till det yttre blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom ett namn, det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn. I himmelen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud Fadern till ära. Jesus Kristus är Herren. De första kristnas stora, enkla, korta bekännelse. Jesus Kristus är Herre. Vad kostar det mig? Vad kostar det dig? Hur får den kärleken som han bar uttryck i mitt liv? att böja sig för att Jesus Kristus är Herre. Amen. Herre, tack för att du blev människa. 100% människa. Och samtidigt var du 100% Gud. Utan sammanblandning. Och utan åtskillnad. Samtidigt. Herre, tack för att du genom det har öppnat en väg för oss. Därför att du gick hela vägen. Prövade allt men utan synd. Tack vare att du har gjort det, Herre, så får vi komma som vi är. Och vi vill få vara i dig, Kristus. Och vi vill få böja oss under dig och säga Jesus Kristus är Herre. Herre, hjälp oss att ha modet att släppa taget om oss själva. Om det som är krokigt i våra liv. Och böja oss under dig. Därför att du är Herre. Herre, hjälp oss att söka tröst, glädje, ömhet, närhet, gemenskap och kärlek hos dig. Herre, hjälp oss att älska dig. Tack för den kärlek som du har visat oss. Hjälp oss att leva med ditt sinne. Forma oss, Herre, med din ande. Och vi vill få jubla inför dig, Herre, att du är Herre. I Jesu namn. Amen.